Jag kan ju fråga dig då helt enkelt, vad hade du för förhoppningar när du började som länsantikvarie i Blekinge?
Vad jag hade för förhoppningar, ja, det var ju en nyinrättad tjänst. Och det gällde ju att på något sätt profilera den här tjänsten och forma en verksamhet. Det var ju hemskt spännande. Och jag visste att det var ju mycket av planering. Jag hade ju sysslat med det även som landsantikvarie, men att verkligen leta fram det viktiga, det som vi skulle satsa på från länsstyrelsen regionalt i länet, det var ju det verkligt viktiga. Och då var det ju bra att ha några år på museet innan, så att jag hade någorlunda kläm på vad länet innehöll.
Du kände Blekinge innan i och med att du hade varit landsantikvarie på Blekinge museum?
Ja, det hade jag varit i 4 år. Ja. Sen har jag faktiskt ett förflutet. Jag har varit gift och bott här tidigare på 40-talet. Så jag kände ju länet rätt så väl. Men det har ju hänt så mycket. Överhuvudtaget är ju vår miljö utsatt för så kolossalt stora och snabba förändringar idag. Och därför är det ju mer angeläget att man verkligen tar fram det som är viktigt att spara, satsa på.
Kulturminnesvården är ju ett så brett område. Vad var det då som du tyckte var de viktigaste områdena?
Stadskärnorna har ju varit oerhört utsatta. Och de är kanske det som är svårast att klara. För att man hade ju tidigare rivit enstaka hus och byggt nytt. Nu har ju de senare 10-talen år gjort så att man river nästan hela kvarter. Det är ju mycket, mycket omfattande områden. Och det gör att stadskärnorna blir ju utsatta för väldigt stora omvandlingar. Och hur man ska hantera det där är ju en fråga som man fortfarande har dålig kläm på, tycker jag. Det ställer ju väldigt stora krav på byggnadsnämnderna. Och det är kanske inte alla byggnadsnämnder som riktigt förstår hur viktig miljön är för medborgarna.
Många kulturintresserade tycker ju idag att just stadskärnorna har blivit utsatta för mer eller mindre vandalisering i större delarna av Sveriges städer. Det finns inte mycket av den ursprungliga miljön kvar.
Ja och nej. Det finns en ökad medvetenhet, det tycker jag nog, framförallt hos allmänheten. Men det är ju svårt för politikerna att hantera det här, därför att det rör sig om så stora ekonomiska värden. Och där gäller det ju att gå balansgång. Det är ju många stora hus, kanske framförallt industrierna, som är svåra att få en användning av. Vi ser här till Karlskrona, till exempel Tyska Bryggargården. Vi har hela Stumholmen till exempel. Vad gör man med alla dessa stora byggnader som drar enorma kostnader i underhåll? Där gäller det ju verkligen att man lägger manken till för att finna vettiga möjligheter att klara det hela och också hitta en fortsatt användning för hus som står tomma. De förfaller ju väldigt snart. De satsar man inte på.
Sen du började som länsantikvarie då för 10 år sedan nästan, så har arbetsuppgifterna vuxit rätt mycket.
Ja, de har vuxit kolossalt mycket. Och kanske är den största förändringen den att vi har fått ökade ekonomiska resurser. Inte stora naturligtvis. Vi rör oss ju alltid med blygsamma belopp. Men vi har ju idag möjligheter att genom lån, direkta bidrag och genom AMS-insatser göra rätt stora insatser. Och det har ju flyttat ganska många miljoner genom länsantikvarien de sista 10 åren. Och det har varit trevligt, för det känns som en skapande verksamhet. Och det har varit roligt att se att man har kunnat bevara byggnader och verksamheter som kanske skulle gått till spillo annars. Vi har ju till exempel Karlskronavarvet, som är en helt unik företeelse i världen. Vi har ingenstans i världen en varvsmiljö som är bevarad, där de olika delarna finns bevarade. Där finns repslageriet, där finns pumphuset som tömde den stora dockan och alla de här olika enheterna som tillsammans bildar en unik anläggning som man ju egentligen borde visa mera. Det görs ju visningar från kommunens turistverksamhet om somrarna, men tyvärr är det ju inte tillgängligt för utlänningar. Men kanske kan det bli det i framtiden. Och där är det roligt att jag har kunnat lägga så mycket AMS-pengar att man nu har säkrat de viktigaste förråden och byggnaderna, som är mycket märkliga.
Hur mycket AMS-pengar tror du det är som har satsats på kulturminnesvård under din tid?
Ja, räknar man in de miljoner som har lagts på vård av fornlämningar så rör det sig nog om 25-30 miljoner de sista 10 åren. Och det är ju ganska mycket pengar för att vara kulturpengar. Men det är ju också det att vi i det här länet ligger så till att vi har en stor arbetslöshet. Det har alltså skapat förutsättningar plus ett gott samarbete med länsarbetsnämnden.
Så på sätt och vis har arbetslösheten haft en god sida med sig, det vill säga att ni har kunnat bevara mycket kulturminnesmärken.
Ja, det är trevligt när man kan använda pengarna till någonting som kan ge glädje för samhället i framtiden. Och det tycker jag nog att det har upplevts som kanske det roligaste i min verksamhet under de här åren.
Just den här skapande sidan, kan du berätta om några fler exempel?
Vi har den här gården uppe i Ringamåla socken, Ire reservatet, som nu blir en natur- och kulturskola för Karlshamns kommun, men även tillgänglig för hela länets skolor. Där har det ju lagts ganska mycket pengar, och där har man ju nu en verksamhet som visar hur en skogsgård fungerade i gammal tid, sen urminnes tid kan jag väl säga, och där man ju har ett samspel mellan natur, skog, ängsmark, hagmark, byggnader och inredning som är helt unik i Sverige och kanske i världen enligt Naturvårdsverket. Och det tycker jag är fint, det ska vi vara stolta över.
Ditt arbete har inte bara handlat om att bevara gamla byggnader till exempel, utan det har också handlat om att försöka levandegöra det här i människors fantasi.
Ja, det är ju viktigt att man talar om för folk hur vårt samhälle har formats. Kontinuiteten i historien är ju oerhört viktig. Människor behöver känna förankring bakåt i tiden. Det ger en trygghet. Och tyvärr är det ju många som inte är medvetna om det. Och det hör ju till våra viktiga uppgifter att dels vårda och bevara det som vi anser vara viktigt, men också att få folk att förstå vad som ligger bakom. Hur fungerade livet för människorna? Man kan ju inte bara visa upp döda föremål, redskap och sådana saker och fornlämningar. Man måste ju också tala om hur livet formade sig. Vad levde de av? Hur kunde de överleva överhuvudtaget? Det är ju en fråga som man ofta ställer sig när man ser hur livet var här, till exempel under medeltiden när Blekinge härjades av krigiska invasioner väldigt ofta. Vart tredje eller vart femte år kom den ena truppen efter den andra. Det var Sten Sture den yngre, Sten Sture den äldre, det var Svante Sture, det var Karl Knut som bonde, Engelbrekt, Erik den 14, alla som tågade genom Blekinge och brände städer och byar. Och hur människorna orkade resa sig och leva vidare, det är en gåta ofta.
På vilket sätt kan man då levandegöra det här? På vilket sätt kan man få det att bli mer än bara döda ting för betraktaren?
I den här verksamheten ska länsantikvarien samarbeta med Länsmuseet, Blekinge museum. Och tillsammans kan vi publicera mindre och större skrifter som riktar sig antingen direkt till skolorna eller till allmänheten i form av turisthandböcker eller tidningsartiklar. Vi kan åka ut och hålla föredrag, vi åker ut till skolorna och berättar, och man kan göra exkursioner och sådana saker. Och där har vi ju i den här delen, liksom i många andra delar också, ett gott samarbete mellan Länsstyrelsen och Länsmuseet.
Det är inte bara föremål, hus eller saker som ni har försökt bevara, utan också själva naturen, marken, landskapsbilden.
Ja, idag är ju landskapsbilden en väldigt viktig del av kulturhistorien. Man kan i vissa delar av landskapet avläsa en del av vår historia. Man ser hur landskapet är uppbyggt, hur byarna har växt fram ut med en ådal där de våta markerna ligger närmast ån, och man har sen vissa delar som avsätts för ängsmark. Man har själva byn och dess uppbyggnad. Man har skogsbygden och längst bort torpen som ligger längst bort i skogen. Och det här ger då en indikation om hur man fördelade i rättvis ordning markerna. Var och en skulle ha sin bit av stranden ner till ån där man kunde fiska. Man skulle ha av de översilade ängarna som var det goda betet. Man skulle ha sin bestämda del av skogen och så vidare. Och det gick ju efter ett noggrant uppgjort mönster sedan urminnes tid. Sen kom ju skiftena under 1800-talet. Hon slog sönder stora delar av byarna och de här gamla mönstren, men man kan fortfarande urskilja det på många ställen. Och vi ser också hur fornlämningarna, gravfälten, ligger i nära anslutning till de äldsta byarna. Många av dem ligger ännu på samma ställe där de har legat i flera tusen år till och med. Och det är ju någonting som man inte finner någon annanstans i Europa. I England, Danmark, Tyskland, Frankrike har ju marken förstörts genom krig eller genom uppodling. Fornlämningarna är borta. Det är bara i det här relativt glest befolkade landet Sverige, Norge, Finland, där vi har de här sakerna ligger kvar ute i naturen. Därför ska vi vara rädda om det. Fornlämningarna är en viktig del av vårt nordiska landskap. Och det ska vi inte gräva bort i onödan, utan vi ska låta det ligga kvar.
Men för det mesta är det så att man behöver kunna känna till de här sakerna för att se dem och kunna tolka dem i landskapet.
Ja, det är ju viktigt. Nu har vi ju gjort ett program för en regional verksamhet i Blekinge. Ett kulturhistoriskt handlingsprogram, lika väl som naturvården har gjort ett program. Och det programmet ska man arbeta efter när det gäller bidragsdelen, när det gäller samarbete med vägförvaltningen, med länsbostadsnämnden och lantbruksnämnden. Och de delar som vi har plockat ut i det här programmet är då det som är viktigast. Det säger inte att det inte finns andra saker som också är viktiga. Men det här är det som vi ska satsa på i första hand, och där ska vi då försöka samarbeta inte bara med de här statliga regionala myndigheterna utan även med kommunerna och med människorna ute i bygden, så att vi kan få dem att förstå värdet och vad det är som gör att deras by till exempel är värdefull. Så att man kan genom samarbete få bebyggelsen bevarad, att man kan få åkermarken, stengärdsgårdarna, träden och hela omgivningen att framstå som en helhet, så att man inte bara plockar ut små delar i det hela.
Är ett sånt samarbete med de som bor i bygden viktigt?
Ja, jag tycker att det är oerhört viktigt, för att det är ju först när man kan få människorna som bor i en bygd att förstå varför vi tycker att det här är värdefullt. Det är då som man kan verkligen nå resultat. Jag tror inte man kan göra det på annat sätt. Här är det hemskt viktigt verkligen att vi når alla människorna. Men å andra sidan så är det ju ett arbete som är oerhört tidskrävande. Det fordrar ju att man verkligen går ut i byalag, i hembygdsföreningar och andra sammanslutningar och når människorna så att de förstår vad det handlar om. Ofta gör de det av sig själva. Men vi ska alltså få ett samarbete som också kan ge resultat för framtiden.
Om du ser tillbaka på de här 10 åren som har varit då och minns dina tankar och förhoppningar när du började det här arbetet, hur tycker du att de har slagit in?
Ja, jag minns kanske inte riktigt hur jag tänkte då. Mycket har väl ändrats också. Det har hänt så väldigt mycket. Jag visste inte då att vi skulle få pengar för bidrag. Även om man länge hade hoppats på det. Men bilden har ju också klarnat. Man ser tydligare idag genom de riktlinjer som har kommit från centralt håll. Samarbetet med Planverket i Stockholm och Naturvårdsverket i Stockholm och Riksantikvarieämbetet. De har strukturerat verksamheten mera på senare år. Och sen har vi ju utifrån våra kunskaper ute i länen kunnat mera efter länets förutsättningar forma en verksamhet. Jo, jag tycker nog att det hela har tagit ett stort steg framåt. Det har hänt mycket. Det har hänt mycket som har varit viktigt och värdefullt. Om det sen kanske var just vad jag tänkte eller hoppades då när jag tillträdde tjänsten, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Men jag tror nog att mycket har infriats just genom att vi har kunnat kanske framförallt rusta många hus. Men det är också mycket som man inte har lyckats med. Jag har ju de sista åren till exempel kommit på att vi i Blekinge har kanske Sveriges bäst bevarade brännvinsbränneri. Och det har jag inte lyckats bevara. Det står kvar med en komplett inredning. Man skulle kunna köra igång inom loppet av 2 veckor. Den sista brännerimästaren lever ännu. Men jag har inte lyckats hitta en huvudman. Och jag kan ju bara hoppas att min efterträdare kanske kan lyckas bättre med att få till någonting där.
Du skulle vilja dra igång det helt enkelt.
Jag har utarbetat ett program, ett projekt. Jag har haft en man i Skåne som har gjort ett projekt, ett program där man kan alltså få maskineriet att gå runt utan att det blir brännvin. Man kan få maskinerna att gå och det pyser och väser och man kan till och med få fram doften. Och man kan ha en bandspelare som går och berättar. Jag ser framför mig pensionärsbussarna som stannar utanför. Jag tror att det finns ett oerhört stort intresse. Men det gäller ju också att entusiasmera de regionala myndigheterna. Så att man kan få till någonting där. Men det är ju inte allting man lyckas med här i världen. Det är mycket man vill som inte går i uppfyllelse.
Vad vill du minnas då som det du har lyckats med under din tid här?
Ja, det är väl framförallt kanske samarbetet med länsarbetsnämnden där ju pengarna har kommit, de stora pengarna. Och där är väl just Karlskronavarvets stora upprustning en av de viktigare sakerna. En sak som vi också arbetade med under många år, även innan jag kom in till länsstyrelsen, det var ju en upprustning av Ronnebybrunnspark. Och där har ju kommunen på ett lyckligt sätt nu intresserat sig för att bevara den miljön. Och den är också på sitt sätt unik därför att det finns ingen annan brunnsmiljö i Sverige från 1800-talet som är så komplett som den vi har i Ronnebybrunn. Med alla de villorna och med den parken och med den stora skogen, den vilda skogen som var ett sånt viktigt element i den här miljön. Där har man ju nu från kommunen verkligen gått in för att göra någonting av den parken. Och även där har ju länsarbetsnämnden gått in stora pengar och det har växt fram undan för undan. Det är inte färdigt men det är hunnit en väldigt lång bit på väg och det tycker jag är hemskt roligt. Och sen det tredje som jag kanske skulle vilja peka på är kanske den här lilla skogsgården i Idre som jag har lagt ner mycket arbete på de sista åren. Och som nu inte är färdig men den är tagen i bruk som skola och det är fint. Jag tror att vi kan få mycket glädje i länet av verksamheten där.
Hur skulle du då vilja säga att det har varit att jobba med kulturminnesfrågor i Blekinge under den här tiden? Har det varit lätt att få gehör för dina synpunkter eller har det varit svårt?
Både och. Intresset för de här frågorna hos allmänheten har ju ökat högst väsentligt under de sista åren. Sen är det väl kanske svårare att övertyga politiker. Och där kan naturligtvis såna här intressegrupper vara en påtryckare. Och det är viktigt att allmänheten går in med såna här påtryckningar, tycker jag, i frågor. De får ju inte vara för omöjliga. Det finns ju projekt som tas fram av opinionsgrupper, men där jag kanske inte har engagerat mig så förfärligt mycket, därför att jag ser det som olösligt, ekonomiskt eller politiskt. Men
tänker du på något speciellt projekt då?
En sak som jag tycker verkar svårlöst är Tyska Bryggargården till exempel. Där ju kommunen av någon anledning inte har sett sig ha någon möjlighet. Jag vet inte varför. Förfallet har ju gått väldigt långt. Man tycker kanske att det ligger utanför stan. Man sneglar kanske på ett villaområde. Det finns olika intressen som gör sig gällande där. Och jag vill inte driva en fråga som jag tycker verkar så svår att man inte någorlunda skymtar en lösning. Man får ju spara på krutet. Det gäller ju att satsa på det som ändå är möjligt att realisera. Och jag har försökt att inrikta mina krafter på det. Vad jag tycker kanske är tråkigt också, det är att samarbetet på länsstyrelsen har kanske varit svårt ibland av den anledningen att det här är en sektor som inte har riktigt fått gehör bland mina kollegor på länsstyrelsen. Det finns nog många som jag har kunnat samarbeta bra med, framförallt kanske inom naturvården, för där våra intressen ligger så nära varandra. Men där har kanske många andra arbetsuppgifter lagt hinder i vägen för att man ska kunna engagera sig just för kulturen, och det har väl inte varit så lätt. Mina resurser har skurits ner efterhand och det har gjort det svårare att få tiden att räcka till det man hade velat syssla med. Kanske kan det bli en ändring i framtiden, men jag tycker det är synd, för jag tror att det här är en sektor i samhället som har framtiden för sig. Det här är viktigt för medborgaren, att man skapar en miljö där människorna känner en förankring och en trygghet, som jag nämnde tidigare.
Så trots att du har fått kanske ökade resurser på ett sätt genom stödet via AMS-pengar, så har man inom länsstyrelsen dragit ner på dina resurser?
Ja, det har man gjort. Och det beror väl kanske på att man har ansett det angeläget att satsa på andra sektorer. Men jag tror personligen att det har varit en olycklig väg. För jag ser ju hur man i andra län har ökat resurserna för länsantikvarien. Många länsantikvarier har ju en biträdande länsantikvarie också. Och en stor personal bestående av kartritare, biträden och upp till 7-8 personer. I Stockholms län har man ju betydligt mycket mer. Där är det en stor enhet. Och då jämförelse med de länsantikvarierna, så har jag ju som ensam handläggare haft det lite jobbigare. Men det är ju bara rätta munnen efter matsäcken. Det man har, det får man göra det bästa av.
Och det... Du hade tidigare hjälp, men den försvann alltså?
Ja, det har skurits ner mina möjligheter.
Har du någon uppfattning om det är så att kulturminnesvården har krockat med andra intressen och det är därför du inte har fått det stöd du velat ha från dina kollegor på länsstyrelsen? Eller är det andra faktorer som har spelat in?
Jo, visst krockar ju kulturminnesvården med andra intressen. Det har ju alltid varit så. Och framförallt är det väl sysselsättningen naturligtvis. Att man tror åtminstone ofta att vi utgör ett hinder för utveckling i vissa delar. Till exempel när det gäller att bredda gator eller bredda vägar där det är då trafik av något slag som anses angelägen för någon industri eller någonting sånt. Och man tycker naturligtvis gärna att kulturminnesvårdare är bakåtsträvare. Jag tror inte att vi är det så mycket. Den tiden ligger nog bakom oss. Men visst är det ju sådana faktorer som ligger bakom. Det är ju självklart.
Tror du att dina chefer på länsstyrelsen kanske har uppfattat det som besvärlig?
Nej, det tror jag inte. I stort sett har samarbetet gått ganska bra. Så inte tror jag att man har sett mig som någon besvärlig person. Den uppfattningen har jag inte haft.
Du talade ju tidigare om att du har haft ett bra samarbete med Länsarbetsnämnden när du har haft möjlighet att få pengaresurser till kulturminnesvården genom AMS-bidrag. Och du nämnde också att du hade haft ett bra samarbete med Vägverket i Blekinge.
Ja, jag tycker överhuvudtaget att de regionala statliga nämnderna har ställt upp på ett bra sätt. De första åren var det väl lite knaggligt att komma till tals med vägförvaltningen, och de hade mycket liten förståelse för min verksamhet. Men det har ändrats efterhand, och de sista åren har det i stort sett inte varit några svårigheter. Vi har haft täta kontakter, ibland kanske lite panikartade, men vi har alltid kunnat lösa våra problem på ett trevligt sätt, tycker jag. Vi har kunnat diskutera, ibland har den ena fått ge sig, ibland den andra. Men det är inte alltid som vägförvaltningen har tagit hem det stora spelet, tycker jag. De har varit generösa, och de har också uppskattat att jag har kommit till dem och hållit föredrag och berättat om min verksamhet och olika saker. Vi har haft informationsdagar för folk ute i bygderna som har hållit på med vägarbetena. Och det har gjort att de har uppmärksammat mina objekt och mina problem på ett annat sätt. Och det har verkligen varit skojigt. Men jag tycker också att vägförvaltning och länsarbetsnämnden, men länsbostadsnämnden och flera andra nämnder, som sagt, det har varit ett trevligt och givande samarbete som har fört min sektor framåt på ett väsentligt sätt.
Så på sätt och vis har du haft ett bättre samarbete med de här förvaltningarna utanför länsstyrelsen än med själva länsstyrelsen?
Ja, vi har ju på länsstyrelsen våra löpande ärenden i planeringsfrågor, i frågor som gäller kraftledningar, grustäkter, avstyckningar och allt möjligt annat. Så visst har det samarbetet ju löpt bra också. Det kan jag inte säga annat, utan det har gått. Ibland har det varit knaggligt, men det har gått.
Var är det du har brustit då, någonstans?
Kanske den allmänna synen på kulturen. Bristen på engagemang. Vad är kultur? Är kultur hembakta bullar och hembygdsdräkter? Eller vad är kultur? Just det här att kultur är ju någonting som omfattar allting som har med mänsklig verksamhet att göra genom tiderna, idag och i gången tid. Jag tror att man kanske bland jurister och andra som är mera inriktade på krass verklighet har en bristande känsla för människan och människans tankar och förhoppningar och mänsklig verksamhet genom tiderna, vad det avsätter för spår. De spåren är ju så mångtydiga. Men just den här mångtydigheten tror jag kanske att man har. Man förstår inte riktigt att just det här att göra människor uppmärksamma på det här, att det leder till en förståelse för dagens samhälle. Hur kommer det sig att vi har det här samhället idag? Vad är det som ligger bakom det? Vad är det som har format det? Jag tror att det är en rädsla lite grann för att tränga in i de här frågorna. Man tycker det är konstigt och krångligt. Det behöver det inte vara. Men man undviker då att ta tag i det. Jag tror att det är mycket det beror på.
Nu känner du väl till att det har blivit strid om din efterträdare på posten som länsantikvarie?
Ja, det har det tyvärr. Jag tycker det är synd när man nu har försökt arbeta upp en sektor under närmare 10 års tid. Man har format en verksamhet och så klipps den ju av på det här sättet genom att man inte får en kontinuitet. Det är ganska många akuta ärenden helt enkelt som nu blir liggande och frågan är om det kan repareras. För så vitt jag kan förstå så kommer det ytterligare ta lång tid innan tjänsten blir besatt. Det är synd.
Vem skulle du vilja se som efterträdare? Vad skulle du vilja att han eller hon har för egenskaper?
Ja, det är svårt att säga kanske. Det här är ju ett så sammansatt arbetsområde så att det är svårt att säga vad som är viktigast i det arbetsfältet. Det finns ju så mycket man kan inrikta sig på. Det är ju en verksamhet som ger ganska stor frihet åt den som har tjänsten. Dels har man de löpande ärendena som man inte kommer ifrån, som man måste ta tag i. Men därutöver så finns det ju mycket som man kan gå in i på eget initiativ. Tyvärr är det väl mycket som jag inte har hunnit med i den vägen. Byggnadsminnsförklaringar till exempel, därför det tar mycket lång tid. Det är ju viktigt att man har den breda kunskapen så att man kan spänna över det här fältet. Det är väl någonting som är önskvärt naturligtvis, att man inte är allt för mycket specialinriktad på vissa partier av arbetsområdet.
En rätt bred kunskap om det här området, ämnet?
Ja, den kan vara bred på olika sätt. Men naturligtvis är det en fördel om man har erfarenhet av de olika ärenden som förekommer, och de är alltså ganska varierande sort, kan jag väl säga. Inte minst alla dessa människor som ringer och skriver till en och frågar om olika saker. Det är de mest häpnadsväckande saker ibland, och väldigt ofta kan man ju inte svara på det, men man får då ta in kunskap som gör att man kan ha kontakten med den här människan. Jag tycker det är väldigt viktigt nämligen att man står till allmänhetens förfogande, att den här tjänstemannen verkligen kan erbjuda den service till allmänheten som länsstyrelsens tjänstemän ska ställa upp med. Det är viktigt, och eftersom jag tycker att det här intresset för de här frågorna har ökat så kolossalt, så är det också nödvändigt att man kan lämna svar när människor ringer eller skriver, och att man kan ställa upp och säga att okej, jag ska gärna titta på ditt hus. Det kanske tar ett tag innan jag kan komma, men jag ska ändå försöka göra det.
Eftersom det finns risk för att kulturminnesvården kanske krockar med andra intressen, så kanske du också vill se en stridbar person på den här posten?
Ja, man ska ju veta vad man vill. Man måste kunna spelreglerna. Vad är möjligt ekonomiskt? Vad finns det för laginstrument som kan hjälpa och stötta? Så att det kräver ju en viss erfarenhet, och kanske inte minst ställer det ju krav på omdömet. Vad är rimligt? Ska jag gå med på att man tar bort den här fornlämningen, eller är den så viktig att den bör vara kvar? Hur mycket pengar, hur mycket ska vi satsa av pengar och arbetsinsatser på att rädda en byggnad eller en industri eller någonting sånt? Hembygdsföreningarnas verksamhet, vad är det som är riktigt eller snett av det de håller på med? Det är ju bra om man kan få in dem också på en verksamhet, de här torpinventeringarna till exempel, som är bra. Men kanske bra på ett annat sätt än många hembygdsföreningar tror, det vill säga att de kan vara bra även i ett stort nationellt sammanhang. Man ska alltså ta vara på kunskaper som både enskilda och sammanslutningar kan ha, och nyttiggöra dem i stora sammanhang. Idag har vi ju till exempel datakunskapen som gör att just en sån sak som torpinventeringarna, människorna, deras liv och sätt att bygga, det är ju någonting som man kan med data passa in i helt andra sammanhang än hembygdsföreningarna ofta tänker sig. Och på det sättet få ut mycket mer kunskap.
Hur stor frihet har man egentligen när man arbetar som länsantikvarie på länsstyrelsen?
Ja, sitter man ensam, då är friheten ganska beskuren. Därför att då är det rakt upp och ner löpande ärenden och inte ett dugg mer. Men det är ju klart att man försöker hitta lite andningshål. Annars klarar man det inte. Jag kan ju säga att praktiskt taget alla länsantikvarier går ju på knäna. Antingen man har en stor skara människor till hjälp eller om man sitter ensam. Därför att det här var från början när de här tjänsterna planerades var de dimensionerade för flera handläggare. Och det blev inte så på grund av att statsfinanserna inte medgav det. Men friheten är mycket beskuren, det är helt uppenbart. Men alla vi som håller på med den här verksamheten är ju avundsvärda så tillvida att vi sysslar ju med vår hobby i någon mån. Och det gör ju att man bärs av en entusiasm för arbetsfältet och för arbetsuppgifterna som gör att man orkar med mycket mer än man tror. Det är roligt helt enkelt. Och det är ju en stor fördel. Och det gäller alltså personal både på museerna och de som arbetar på länsstyrelserna med de här frågorna. Det är så pass roligt. Det är roligt att träffa människor som har samma intressen. Och det ger en styrka.
Vad skulle du vilja att din efterträdare fortsatte att arbeta på, speciellt något viktigt område?
Det är väl det här programmet, att förverkliga det som ligger i det här programmet som vi tog fram för några år sedan. För där har vi ändå pekat ut de viktigaste sakerna. Att kunna fortsätta samarbetet med länsarbetsnämnden så länge där nu finns pengar, så länge det finns arbetslöshet. Att ute i de här byarna hålla en kontinuerlig kontakt med människorna och överhuvudtaget ha de här kontakten med människorna som är så viktiga. Att arbeta med kulturlandskapet och en vidareföring av informationen både när det gäller att skylta upp våra fornlämningar ute i markerna och att få en fortsatt vård av dessa fornlämningar. Sen är det ju också stadsmiljöerna som är en förfärligt svår fråga. Mycket, mycket svår. Det tycker jag nog är det svåraste av allting. Vi ser ju bara här i Karlskrona hur man med de här statliga rotpengarna har lyckats få till någonting som bostadsministern naturligtvis inte hade drömt om när man skapade de här möjligheterna. Det gick ju alltså ut på att man skulle renovera gamla hus istället för att bygga nya. Och det har av husägarna kunnat utnyttjas på ett sätt som ingen hade tänkt sig. Och den varsamhet som bostadsministern, inte bara Riksantikvarieämbetet, utan bostadsministern tryckte hårt på detta med varsamheten. Och den varsamheten den ser man ju inte röken av i ROT-programmet. Och det är en mycket sorglig historia. Det är någonting som jag hoppas att min efterträdare kan få möjlighet, skulle jag vilja säga, att ändra. Men det är en stor historia och där måste ju helt enkelt riktlinjerna från bostadsdepartementet ändras. Så att de antikvariska tjänstemännen kommer in på ett helt annat sätt.
Du uppskattar tydligen inte de här nya tilläggsisolerade huskropparna med aluminiumfönster, förstår jag.
Nej, jag tycker att speciellt Ronnebygatan i Karlskrona har ju fått en utformning nu som får en att hoppa högt. Därför att det hade ju gått mycket lätt att ha kvar de gamla fönsterbågarna som ju ofta är mycket, mycket bra. De behöver inte alls vara dåliga. Och där hade man ju kunnat få möjligheter, ekonomiska möjligheter att bevara många delar på de här husen som ju är så hemskt viktiga på denna paradgata som är så enhetlig och fin som Ronnebygatan i Karlskrona. Vi har inte så förfärligt många sådana gator i våra städer ute i landet. Det har slagit sönder på många håll. Och när man nu börjar peta på det så man blir väldigt olustig när man ser det. Sen har man ju också inne i dessa hus rivit paneler. Väldigt fina och kakelugnar och en stor del av den inredning som har varit väldigt fin och det var inte så det var tänkt med rotpengarna.
Har länsantikvarien ingenting att säga till om i fråga om rotprogrammet och de hus som ska renoveras?
Länsbostadsnämnden som är inkopplad på de här bidragen, vi har diskuterat det här mycket och vi har väl kommit fram till att det går inte att hindra. Bidragsreglerna är så utformade att det går inte. Utan här har husägaren, marodören, fritt spelrum och det är naturligtvis ett misslyckande från bostadsdepartementets sida. Och kanske Riksantikvarieämbetet som för all del var misstrogna redan när det här kom till. Men man fick ju försäkringar från bostadsdepartementet att jo då, här skulle man nog se till att de antikvariska myndigheterna hade tillfälle att förhindra stora klavertramp. Men så har det inte blivit och det har inte kunnat förhindras. Och där har ju mycket gått till spillo. Man hade ju under energikrisens dagar och för en 10 år sedan stora problem med de här nya energilånen. Och där gick ju kolossalt stora värden till spillo när man bara hänsynslöst rev ut och isolerade på fel sätt. Nu fick man då nästa drive med bidrag som har gått hårt åt de gamla byggnaderna på ett annat sätt. Och vi har faktiskt inte i vårt land så många fina äldre byggnader att vi har råd att göra så här. Om man ser på andra länder, om du ser Tyskland, England, Frankrike, Italien där man har haft krig, Finland till exempel, Polen, där vi ser hur man har byggt upp hela nya kvarter efter kvarter av byggnader som till det yttre ser exakt likadana ut som de gamla. Där kan man ju förstå hur oerhört mycket den miljön har betytt för människorna. De är beredda alltså att satsa enorma resurser på det här. Vi som inte har varit utsatta för de här påfrestningarna som ett förödande krig utgör, vi anser oss alltså av kommersiella skäl kunna förstöra den tillgång, den enorma resurs som de här miljöerna och fina gatubilderna utgör. Vi kan slösa. Och det är naturligtvis någonting som vår efterkommande kommer att anklaga oss för. Det är jag övertygad om.
En helt annan sak som jag funderar på. Du nämnde att du har haft bra samarbete då med olika institutioner utanför Länsstyrelsen. Hur har samarbetet med turistfolket varit? För turismen är också en sak som är inblandad när man sysslar med kulturminnesvård.
Turismen och jag har väl kanske inte haft det samarbete som det har inte varit dåligt, men det har varit lite obefintligt tyvärr. Från min tid på museet i Växjö har jag ju minnen av ett oerhört nära samarbete med turismen. Men kanske är det en sak som ligger mera på Länsmuseet. Länsmuseet har ett bättre samarbete kanske med turismen än Länsstyrelsen har haft. Turismen är ju en sak som Länsstyrelsen har tagit upp på sitt program, sitt handlingsprogram först de sista åren. Och det är kanske någonting som kommer. Men ännu ligger det kanske lite i linda. Men förhoppningsvis ska det väl komma, för det är ju en viktig del. Och där tror jag att kulturminnesvården har oerhört mycket att ge. För vi har ju ett län som har mycket, mycket att ge på den fronten. Jag hade gärna arbetat mera med det, men det är ju också en fråga om tid. Och vi har ju arbetat fram en turisthandbok, den här Sevärt i Blekinge, på Länsstyrelsen. Men utöver det har vi kanske inte gjort så mycket som jag hade hoppats. Men som sagt, det är mycket en fråga om tid också.
Det är kanske lite olika intressen. Det handlar om också kulturminnesvården är ju till för alla och kostar inte pengar för den som går och tittar. Medan däremot turismen är ju naturligtvis ute efter att skinna turisterna på så mycket pengar som möjligt, om man får uttrycka det så rått.
Ja, men det tror jag inte alls är oförenligt. Därför att visserligen säger man ju att kultur ska vara gratis, och det är väl en princip som man som länsantikvarie vill hålla på mycket styvt. Men nog tror jag att man kan slå ihop det här så att man kan få det ekonomiskt givande också, därför att i och med att vi kan dra hit fler människor till länet så blir det ju mera pengar. Och ju fler saker vi kan visa upp och på, ju fler olika intressen som kan tillfredsställas för turisterna, desto mer människor kan vi väl dra hit. En sak som jag tycker var väldigt synd, det var det här med Blomstergården i Äringsboda. Jag tycker väl att man skulle bygga upp en sån sak på nytt i Blekinges trädgård. Där hade vi ju ändå en verksamhet som drog ojämförligt mest turister till länet. Där skulle man väl försöka göra någonting som tog upp just detta med trädgårdsverksamheten. Kanske en kryddgård och sådana saker. Rosengård gör man ju i Ronnebybrunn, och de har alltså sett att det är någonting som man ska visa upp. Det finns ju så många andra saker med både frukt och kanske krydder, och att man kombinerar med restaurangverksamhet, kanske någon herrgårdspark eller någonting sånt. Det finns ju mycket, mycket man kan göra. Så att inte tror jag att kultur och ekonomi behöver vara motstridiga intressen. Där tror jag nog att man via turismen kan få in pengar också.
Vad är ditt roligaste minne från den här tiden?
Ja, det var en knäckfråga. Det är många roliga minnen, men planeringen av och samordningen med Skogsvårdsstyrelsen och Riksantikvarieämbetets tjänstemän när det gäller att visa landskapet och våra fornlämningar i landskapet tillsammans också med naturvården, det tycker jag har varit det är ljuspunkter. Naturvårdsenheten och Skogsvårdsstyrelsen och kulturminnesvården tillsammans. Vi har ju väldigt mycket i det här länet. Du förstår, det här länet är ju ett grönt län. Ett mycket grönt län. Ett beteslän. Och där tycker jag nog att jag har väldigt många glada minnen. Utflykter i markerna, ibland på öarna, som man sen följer upp i röjningsverksamhet, där det växer fram, man ser hur man kan visa upp ett gammalt landskap. Och det tycker jag nog, det är alltså många glada minnen som jag har just i samband med de här utflykterna, där vi var och en har gett sin lilla bit, och där vi sen när det slås ihop har kunnat enas om program som har givit väldigt bra resultat. Men naturligtvis också samarbetet med de som har hållit på med byggnadsverksamheten just i Ire och på Karlskronavarvet, där det har också växt fram undan för undan byggmötena där man har diskuterat problemen. Hur hanterar vi det här? Hur mycket byter vi ut av det gamla? Vad kan vi göra med det här? Hur visar vi upp det? Har vi pengar att mäta upp, göra en fin uppmätningsritning och forskning omkring de här objekten? Det är
det tråkigaste minne från den här tiden?
Nej, det är nog sånt som man stoppar i en gammal påse. De tråkiga minnena, det är inte sånt som man minns eller talar om, tror jag. Det tror jag håller för mig själv, om jag drar mig till minnes några.
Om du får ge din efterträdare några goda råd, en uppmaning eller någon form av testamente, vad skulle du säga honom eller henne?
Service till alla, så många som möjligt. Den lilla personen, den enskilde, och till myndigheter. Det är ett stort jobb. Att hinna svara i telefon, att vara öppen och mottaglig för alla som hör av sig, vare sig du nu är från länet eller från kollegor eller myndigheter. Det är någonting som kräver tid, men som är viktigt. Kollegorna lika väl som blekingarna har ju alltid tips och uppslag att ge, liksom våra centrala myndigheter. Att hålla kontakterna med tjänstemännen där. Jag tror att det är något av det som jag tror är viktigast. För då som först kan man sen föra ut någonting som gagnar länet. Och alla vill vi ju arbeta för att gagna det här fina länet.
Ann-Beate Jonsson själv då, vad ska hon göra nu när hon är pensionerad?
Så väl är tryter inte arbetsuppgifterna. Ofta är det väl så att man inför pensioneringen i många år planerar saker som ska göras och som man gärna vill syssla med. Det finns en hel del här som jag skulle vilja skriva om. Vad det är, det kanske jag inte vill avslöja nu, för man vet ju aldrig hur mycket som blir av. Man har så många planer, men det finns en hel del saker som jag gärna skulle vilja ta itu med. Sen har jag också en stor sommarträdgård med hus till, och det kräver sin man och sin kvinna. Så inte behöver jag gå sysslolös som väl är.